jag vill idag prata om ett ämne. Det här blir lite en fortsättning på min senaste predikan för 4 veckor sedan, som handlar om Guds storhet och hur vi ibland får bara så att säga uppmanar till att stå i förundran inför det här, att förundras över den som Gud är. Och när jag tänkt lite på teman till den här söndagen, så blev det naturligt att liksom fortsätta det. Och nu pratar jag så att säga om vår roll, eller det som åtminstone för mig faller ganska naturligt när man så att säga får de här inblickarna i hur stor Gud verkligen är och hur man får vara i förundran. Så då blickar man tillbaka på sig själv, och så har man plötsligt väldigt kort steg till det här med ödmjukhet. Och jag vill det här är ett jättestort tema. Det känns lite som att jag vill lobba för att få det som ett längre tema någon gång på något sätt. Så jag har kallat det här för en inblick i ödmjukhet. En möjlighet att så här spegla sig själv lite. Men med långa definitionerna och definitionerna på andra språk och så vidare, så det blir förhoppningsvis sen en annan gång. Och jag vill börja med att se lite på hur Bibeln ser på det här. När jag själv tänkte så här, att vad är ödmjukhet egentligen, så först jag kom att tänka på var det här att ödmjukhet är lite som tystnad. Att om man öppnar munnen och säger att det är tyst, så då är det inte tyst något mera. Det är lite samma med det här ödmjukhet. Att när man öppnar munnen och pratar om hur ödmjuk man är, så då är det foda så att säga. Det var nu den här omedelbara definitionen som jag kom att tänka på. Så jag vill fatta i första Petrusbrevet 5:5-6. Och det finns många bibelställen man har med ödmjukhet också, så många är förstås bortlämnade. Men i Petrus första brev kapitel 5 och verserna 5-6 så står det så här: likaså ni yngre, underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så att han ska upphöja er när hans tid är inne. Och sen kan jag tillägga att versen efter så är den här berömda, att man ska kasta alla bekymmer på Gud för att han har omsorg om er. Så det här är liksom en väldigt central roll, eller så att säga hjärteattityd, som vi får ha som kristna. Och som då också leder till det här att det blir lättare att lita på Gud, tro på Gud, då man inser hans storhet. Och här ser vi också det här motpolarna, att ibland är den bästa definitionen att se att okej, men vad är motpolen, vad är det som absolut inte är ödmjukhet? Och här verkar det då vara som att, och det här är ett av många ställen där högmod och ödmjukhet ställs mot varandra. Och då kan man fundera en stund på att där vi lever just nu, i den kultur och det så att säga brus som vi lever i, är det mera ödmjukhet som uppmuntras och har en naturlig roll? Är det närmare att ta den rollen och vara ödmjuk, eller är det närmare att gå in i högmod? Så åtminstone min, så att säga, mitt flöde, eller så där, de nyheter, de vad heter det, så att säga, hur människor presenterar sig på sociala medier som jag tar del av, så handlar det mycket om det här, inte kanske rent ut högmod, men mycket åt det hållet. Att det handlar väldigt mycket om idag att kunna marknadsföra sig själv, att kunna förklara vem man är och exakt vad man kan. Och det finns också den här möjligheten att vara en helt annan människa privat, men att då till exempel på internet eller yrkesroller och så här ta en helt ett annat sätt att vara. Och då tycker jag att det mycket oftare dras till det här högmodhållet än så att säga ödmjukhet. Och det som jag också tycker att är väldigt talande så är det att ödmjukhet kan väldigt ofta idag ses som det är liksom någon som har lite gett upp. Den är ödmjuk och samtidigt har den gett upp i livet. Att det finns något väldigt passivt över det här. Högmod är liksom mer det här dynamiska. Att den kanske får fram sig själv för mycket, men den får åtminstone någonting gjort. Att den gör vad som krävs för att nå ut och nå framåt idag. Det här är det faktiskt en diskussion med min bror om. Och Svensk-Finland är lite för litet för att jag ska kunna säga liksom några mera detaljer. För att det är liksom ett fenomen jag är ute efter, inte en person. Men det var just i ett sådant längre radioinslag. Som handlade om den här personen och handlade så där också väldigt mycket om att den här människan berättar om att den liksom drivs av att göra gott och den drivs av att ge den tysta en röst. Och jag var så där att min bror, men att jag vet ju vem den här människan är. Och jag vet att efter den där yrkesrollen så tog hon liksom en helt annan yrkesroll som inte så att säga då understödde de där samma sakerna som hon då pratade om att hon drevs av. Men sen så såg jag då det. Lite samtidigt som jag pratade med honom om det, men att det inte är egentligen som man behöver göra idag. Att för att följa sin dröm, för att få börja göra det som man verkligen vill göra, så måste man först kunna berätta då att varför man är den exakta rätta människan och varför man har liksom, så att säga, allt på klart om sig själv. Och det är bara att liksom stiga in i det här, att man ska så hårt kunna nå fram och vara speciell. Att det här med att man liksom jobbar sig fram till något och så att säga med handling visar den som man är. Att det är lite svårare idag. Att helst ska man liksom med munnen kunna förklara varför man kan göra så att säga bra saker. Och det här är ju så att säga en del av vår kultur. Det är ju något man får leva med, och det, om man är dålig på det här så får man väl lära sig det då för att lite mer kunna gå i den riktning som man vill. Att i sig så är det så att säga så är den stora faran då man liksom tar in det här i hela sitt liv och också tänker att det andliga livet fungerar likadant. Att man där går in och så att säga förklarar åt Gud att det här är varför jag är förträfflig och det här är liksom varför du ska älska mig. Men det är ju precis tvärtom med Gud. Hans kärlek, din förträfflighet så att säga påverkar inte hans kärlek på det sättet som man tror om man så att säga följer världens regler. Ja, det här hände faktiskt något åt det här hållet i Bibeln. Och i det här temat så var det här ett av de första ställen som jag tänkt på också. I och med att det är så praktiskt och det är så att säga, det syns så mycket. Och det är inte konstigt att det syns så mycket eftersom det är en liknelse. Så man behöver inte tycka synd om någon i det här. Lukas 18, 9-14 är det som jag pratar om. Lukas 18, 9-14 handlar om farisén och publikanen i templet. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 10:e av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så det här är då som sagt en väldigt till sin spetsdragen liknelse, tycker jag. Att det här mänskligheten kommer väldigt starkt fram här. Så det här får vara så att säga en spegel som vi väljer för att reflektera över. Att har vi sett något sånt här? Känner vi igen det här med publikanens lista? Att det här är varför jag duger. Och där är den som inte duger, men som tur var duger jag. Och det är igen det här att oj nej, det här bruset, alla de här människorna. Nu måste jag armbåga mig lite för att nå fram och berätta åt Gud om varför jag duger. Så de här prestationerna och de här att ens tro syns i handling och att den här ens tro gör att man vet att man gör inte eller man gör såna saker som andra människor gör eller inte gör. Det är inte fel i sig. Men att ta den här attityden till Gud och berätta åt honom att jag vet att det finns såna här människor, visst är det bra att inte jag är sån. Och så här. Och då vill jag kommentera att kom ihåg att vi också lever efter korset, efter Jesu försoningsverk. Därför skulle vår bön se lite annorlunda ut än publikanens, för att vi vet att Gud är nådig och vi vet att Gud har bevisat sin kärlek genom Jesu offer för oss. Och det vill jag också påminna om. Vi fortsätter på det här. Jag vill visa det här vårt högsta exempel på ödmjukhet. Det är en sån där väldigt humbling experience att läsa liksom om att okej, men vem är då liksom ödmjuk på riktigt enligt Bibeln? Jag vill gå till Filipperbrevet 2:58. Det står mycket annat om ödmjukhet också här i Filipperbrevet 2. Jag rekommenderar det varmt om man vill läsa mer om ämnet, men jag vill läsa verserna 5-8 där det fokuserar på Jesus. Där står det så här, Filipperbrevet 2:58. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Så här ser vi liksom den här ödmjukheten verkligen i handling. Det här med att man lägger ner sitt liv för någon annan. Det här med att man har allt, väljer bort det och kommer i en tjänares gestalt. Och det här är lite varje gång som jag ska, jag vet att jag kommer att dela ett sånt här så att säga väldigt ödmjukande, om vi nu använder det ordet, så att säga ett tema där jag vet att okej, men att nu så att säga så finns det inte något i min förträfflighet, och det är liksom helt uppenbart att jag i mig själv nu inte räcker för att dela det här, så då min man frågar att okej, vad ska du prata om, så är jag så där att jag vill inte prata om det här, men att jag kan förmedla den här känslan. Och då brukar jag säga till honom att jag ska predika om att vikten av att vara en perfekt och så att säga en perfekt och lydig fru. Och då brukar vi så där skratta lite, för att vi vet båda att det finns brister inom det området. Så här ser vi då att se på den här, se på Jesus, se på vad han gjorde. Och man blir så där att nu det finns det inte egentligen så mycket att säga mer om det här. Det är den här förundran igen. Och det här är det här att förundras över Jesu handlingar. Allt det som Jesus hade, allt det som han var, allt det som vi evangeliet ser att han går igenom. Alla möjligheter, alla gånger som man skulle kunna tänka sig att oj, kliade liksom i fingrarna för honom att vara sådär att nej, ni förtjänar inte det här, nu får jag tillbaka till himlen, eller nej, nu ska jag liksom verkligen sätta er på plats så att ni vet vem ni pratar med på riktigt. Den här ödmjukheten, att man lägger bort det och sen har man det bortlagt och man kommer hit till jorden som människa, som en tjänare, och visar ett exempel för oss. Det är verkligen vårt yttersta exempel. Och här ser vi också hur ödmjukhet är något som finns i sinnet. Det pratar om hur man uppmanas att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Det så att säga börjar någonstans där i hjärtat, i sinnet. Börjar inom oss. Men att sen så syns det också i handlingar. Och liksom bland annat mildhet är en av andens frukter. Så tror jag också att det här med att man har ett nära förhållande till Gud. Så gör att den här ödmjukheten, ödmjuka attityden växer fram på olika ställen i livet där det behövs. Som frukter i ett träd. Och här ser vi också vem det är som vi i första hand ödmjukar oss för. Kristus Jesus ödmjukar sig. Är Gud och blev lydig ända till döden på korset. Så jag vill också säga det att det här med att uppmana andra att ödmjuka sig, så det är inte ett vapen. Om någon säger åt dig att, så att säga, nu bör du ödmjuka dig och göra si och så, så får du vara väldigt, du har all frihet att vara väldigt kritisk till det. Spegla dig i ordet, spegla dig med kristna som du har förtroende för. För att, ja. Och samtidigt också att bara för att någon säger, pratar om vikten av att ödmjuka sig så här generellt. Jag pratade om nyandlighet för någon månad sedan. Och där finns det också en, så att säga, en stark uppmaning till att ödmjuka sig. Men det som man då är främst ödmjuka sig för. Så det är liksom inför livet som helhet. Olika processer, universum. Flera olika gudar och så här. Och vi får också vara liksom väldigt det här med att okej, men att i första hand så är det Gud som vi ödmjukar oss inför. Att vi ödmjukar oss inför Gud och hans goda vilja över våra liv. Nu blir det lite lättare för mig. Att nu ska jag prata om vad jag inte tror att det är ödmjukhet. Jag har tagit del av flera olika predikningar och så här undervisningar om vad heter det? Ödmjukhet, och det var liksom då från många olika samfund, lite mer så här framåt och karismatiska samfund och lite mer så här lugna och eftertänksamma och ja, så att säga lite åt det hållet. Och jag tycker att man ser, och det var förstås lite olika vinklingar då. Och jag tycker att man ser det här samma liksom skalan bland människor som helhet. Vissa har ett mer lugnt temperament, vissa har ett mer framåtdrivet temperament. Att vi ska skapa det lite på olika sätt. Och man har då ofta olika utmaningar inom olika områden. Och därför kan också den här ödmjukheten se olika ut. Olika personer. Men att, och då kan det finnas en fara med att man definierar den här ödmjukheten för snävt. Att man definierar ödmjukheten som personlighetsdrag. Att om du är tyst och lugn så då är du mer ödmjuk eller så här. Och därför så är det bra om man så att säga tänker på att okej, men ödmjukhet på riktigt. Det här med att underställa sig Guds vilja, det här med att vara till sinnet som att Kristus handlade verkligen om att vara tyst eller om att prata eller så här. Att vad handlade det om på riktigt? Och jag vet inte, det här kanske handlar om något helt annat, men jag vill bara ge en liten känga mot det här jag har väldigt svårt med att det blir så att säga väldigt likriktat. Det här okej, om så att säga församlingen delar en vision, man delar en liturgi, vala musik och så här, att det kan jag förstå. Men när det börjar gå in på individnivå, att det liksom blir väldigt likriktat. När man har känt hela sitt liv plötsligt byta dialekt eller alla har samma hatt på huvud eller alla använder samma skor och så där. Så då blir jag oftast väldigt så här, men att okej, vad handlar det här om? Vem underordnar vi oss här egentligen? Och så här att, men det är nog bara en personlig liten spaning. Okej, ny punkt. En annan sak som jag inte tror att det är ödmjukhet, eller som jag är ganska säker på att inte är ödmjukhet, samma som ödmjukhet, så det är det här med att se ner på sig själv. Det här med att, men jag är ingenting. Den här falska ödmjukheten, att man på olika sätt trycker till sig själv och gör sig mindre än vad man är och så här. Det finns väl, jag känner mig starkt igen mig i det här och det finns väl där någon slags förhoppning med att okej, men att om jag säger att jag är ingenting så då kommer någon annan och säger att jag är någonting och så att säga då har jag varit ödmjuk och den där andra har fått lyfta upp mig. Men livet håller på att lära mig att, eller Guds ledning ska vi hoppas att det är, så håller på att lära mig att det funkar inte riktigt så. Utan man får nog bara frimodigt ta till exempel Davids ord i sin mun och spegla det också i sitt sätt att prata om sig själv. Psalm 139, 14 står det så här. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det här får vi faktiskt, den här attityden får vi ha mot oss själva och också mot andra. Vi underbart skapade verk. Att vi som får som, att det är inte ödmjukt att man trycker till sig och säger att nej, jag är ingenting. Och så här, att klart att Jesus är stor i oss. Och klart att Jesus ska bli större och vi ska bli mindre. Men samtidigt så tror jag att det finns något lite som håller tillbaka oss i onödan. Eller som själ frimodighet i det här. Att anamma det till en ständig livsattityd. Att jag kan ingenting och jag vet ingenting. Att det är nog, det är så att säga att lite kasta bort sina gåvor. För att om man tänker aktivt att jag kan inte, jag vet inte. Så hur ska man då kunna utveckla sina gåvor som man har fått av Gud till exempel. Som det uppmanar oss till. Och en annan sak som ödmjukhet inte, som jag var inne på där tidigare. Så det är det att man automatiskt blir en dörrmatta. Eller att man måste böja sig för allt och alla och när som helst. Det här med att när jag är ödmjuk så då är det okej med att jag också är väldigt passiv. Det här med att man aldrig gör någonting för att det kan gå fel. Att det är egentligen det som man är rädd för, det här som jag pratade om i början. Men att man omkläder det till någon slags av ödmjukhet. Och ja, att det är liksom den som vår ödmjukhet i första och i sista hand kretsar kring. Så det är det, att vi har ödmjukhet för Gud. Och den roll som Gud har i våra liv. Och och det här exemplet från Jesus. Och sen också något som knappast är ödmjukhet, så det är det här med att prata lite om det i början, det här med att nu är jag ödmjuk, nu märkt väl någon det, nu gjorde jag gott, jag hoppas att någon såg det, helst så många som möjligt. Att då är man lite inne på den där fariséns linje igen där från Lukas 18. Och det, om man ser är någonting av det här, och ni har säkert andra exempel på vad ni själva inte tror att är ödmjukhet, fast andra kanske till och med pratar om det så. Så tycker jag att det här första steget bort från det inte nödvändigtvis är att bli arg på sig själv, se ner på sig själv, utan man kan så här fråga sig själv att med vänlig nyfikenhet att okej, det här verkar finnas. Undrar varifrån det har kommit. Undrar vad det är som gör att jag så gärna vill att någon annan ska se när jag gör någonting bra. Varför är det så viktigt? Undrar varför jag har de här tendenserna att se ner på mig själv. Eller att böja mig för allt och alla. Att inte dra så sunda gränser. Undrar varifrån det kommer. Sen kan det vara en lång process då att komma ut det. Men att göra det vänligt och nyfiket mot sig själv. Så det är ett väldigt bra första steg. Och sen vill jag till sist prata om några saker som jag åtminstone upplever att ödmjukhet ger. Det här hänger det ihop med förundran igen. Att ödmjukhet gör att man har närmare till en sån här hoppfull attityd om Guds verk i sitt eget liv och i andras liv. Det här med att man ser att det är på riktigt en stor Gud som vi tjänar, att då blir man lite ödmjuk för den här tidslinjen, man blir ödmjuk för sin egen roll, att man själv är sådär att oj, den där människan behöver Jesus, nu ska jag tvinga på den det inom en vecka, annars har jag misslyckats, och sådär att det så att säga kommer ett lugn, inte en passivitet, men det är så att säga en inbjudan till ett större lugn i ens liv. Att plötsligt så är det väldigt mycket lättare att försonas med den här tanken att okej, allt hänger på riktigt inte på mig. Utan man har en möjlighet, eller man kommer mycket närmare det här med att förtrösta på Gud och hans goda planer. Sen en annan sak så där ödmjukhet behövs, och det är det här med att vara en del av Kristi kropp och acceptera det här att okej, vi är många och vi är viktiga. Jag menar jag var lite långsam med att dubbelkolla att nu har vi väl någon till lovsången idag, för att jag var sådär att okej, vad kan jag dra ihop i min familj? Jag vet att Selom kan spela My Heart Will Go On på blockflöjt. Det kommer vi inte så långt med. Jag kan själv spela tamburin. Freestyle. Så vad heter det? Så vi är på riktigt viktiga delar. Och det här är liksom Kristi kropp som syns här, men sen finns det liksom så många andra saker som man kan göra utanför den här kyrkobyggnaden, och de är alla så viktiga, och den här ödmjukheten gör också att det inte är så farligt att se sina begränsningar och se att oj nej, om någon är borta så då kan jag inte nödvändigtvis ta dens roll, utan det finns också den här möjligheten att inom där eller på andra sätt, inom andra roller som man har, att se sin begränsning, be om hjälp, söka hjälp av andra. Och också den här att man får vara tacksam för de gåvor som andra människor har. Och sen till sist, så det här är, jag liksom återkommer gång på gång i mina predikningar, tycker jag att det här är det som gör att man inte kanske orka, men att man håller ut i det här kristna livet. För att det är inte alltid den här belöningen här och nu med att vara ödmjuk. Att klart, det kan finnas de där tendenserna att nu vill jag knuffa undan någon annan. Eller nu, det står på ett annat ställe om det här med att man inte ska välja den bästa platsen, för att det är bättre att inte välja den och att någon kallar fram en till det, eller vad det nu sen är, att någon kallar en till den här bättre platsen, än att man går och sätter sig på den där platsen och sen ombeds att gå bort därifrån. Att då finns ju faran det att nu satt jag mig inte på den bästa platsen. När ska det komma någon och hämta mig till den? Sådär att, men sen när man sätter på det här perspektivet, får det här evighetsperspektivet, så då är man sådär att ha era bästa platser, det finns någonting bättre. Jag vill läsa till sist från Matteus evangelia 5:5. Där står det så här: saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Det här med att växa också i ödmjukhet, ännu en av de här egenskaperna, ännu en av de här som jag tror att det är Guds verk i oss. Att den här belöningen för det, så kommer inte i första hand här och nu, utan den kommer sen. Det kommer sen då vi ärver jorden. Och det här ger oss kraft i ödmjukheten. Och det ger oss också den här attityden när vi inser att nej, allting hängde inte på oss i det här heller. Det här att vi vet att det bästa, så det finns där framför oss. Och det här är en sak som är bra att hålla i bakhuvudet också inom det här området. Att det bästa, den där tiden då de ödmjuka ärva jorden, så den kommer.